ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det har ju tagit lång tid för mig att acceptera min bakgrund. Precis som jag sa till dig innan så är det, man vill tillhöra. Och det har varit tufft för mig, den resan, att känna att man inte tillhör någonstans. Ja, alltså det finns ju en kulturell grej där att man pratar om varandra i familjen. Vi fick ju hot från hemlandet, från farbröder och släkt, att nu är, det var främst pappa då, att nu är dina döttrar, det är inget fint att se dem ute i sociala medier med de här kläderna de har och det vi hör, så att ta tillbaka kontrollen. Som småbarnsförälder så vill jag göra det lätt för mig. Jag vill köpa mat som jag kan lägga i frysen och bara värma när jag tar ut. Men varenda sak, jag ville köpa köttbullar häromdagen och så var det socker i det. Allt man försöker hitta, det finns socker för att det ska smaka bra och man skulle vilja ha mer av det. Så att...
Viktigast att man inte tar på sig offerkoftan. Ett uttryck som ibland används lite slarvigt men som fick en speciell innebörd i det här samtalet. Arezo Feisi kom till Sverige från Afghanistan tillsammans med 8 syskon när hon var 11 år. Vi var så många att vi nästan hade en egen klass i skolan. Arezo tog sin egen väg. Idag är hon läkare och bryr sig extra mycket om kvinnors hälsa. Den tuffa bakgrunden och en extrem vilja hjälpte henne att uppfylla sina mål. Dagens spännande möte blev ett djupt samtal med många dimensioner. Innan vi börjar, tycker du att det här introt har lite dålig ljudkvalitet? Då har du alldeles rätt. Det är inspelat på en simpel iPhone. Mickarna ligger väl förvarade hos en av mina poddkunder. Nog snackat. Här kommer läkaren i precisionsmedicin, Arezo Feisi.
Jag har googlat mig till att Arezo betyder önskan på persiska.
Ja, det är det.
Varför fick du det namnet?
Ja, jag har ju frågat pappa och jag vet inte om det här är på skämt eller om han menar allvar, men vi är ju 10 syskon och 4 första är tjejer. Och jag tror att mina föräldrar önskade sig en son då. Det räckte med tjejer. Då döpte de mig till Arezo. De önskade en son. Och det blev så.
Ja, fantastiskt. Arezo Feisi, är det rätt uttal?
Ja, precis.
Välkommen till det spännande möte.
Tack snälla.
Som namnet antyder då så har ju du rötter utanför Sverige. Var är dina rötter någonstans?
Afghanistan. Ja.
Det känns som att vi kommer att prata lite om Afghanistan framöver här. Jag tänkte så här att börja och fråga dig, var befinner du dig i livet just nu?
Jag är mamma till 2 små pojkar, 4 och snart 2 år. Jobbar som läkare på ett bolag som heter FunMed i Göteborg. Så jag har fullt upp med jobb och småbarn och familj.
Läkare, är det någonting som du alltid drömde om att bli eller...?
Ja, jag tror inte jag har varit så säker på vad jag har velat bli. Utan det blev lite av en tur, tror jag. Jag sökte bara läkarprogrammet på ett ställe och hamnade där. Och här var livrädd de tre första åren jag pluggade om vad jag hade gett mig in på.
Varför var du rädd?
För att jag visste inte vad jag hade gett mig in på. Jag visste inte om det var det som jag skulle vilja jobba med sen. Men det var först när jag började jobba mer kliniskt med patienter som jag kände att wow, det här är jättekul. Och då kändes det rätt.
Men ändå var det bara det enda du sökte. Hur får du ihop det?
Men jag tror jag är ganska spontan och går efter en känsla. Så det fanns väl någonting. Men jag hade inte hunnit tänka efter så mycket. Utan jag var så här, det får bli som det blir. Vi får se, kommer jag in så gör jag det. Gör jag inte det så löser det sig ändå. Då blir det något annat.
Vad hade du blivit då, tror du?
Jag har ju, nu när jag har tänkt efter så har jag liksom tänkt, hade jag inte blivit läkare så hade jag kanske blivit en entreprenör. Mm-hmm. Jag tycker de har ett häftigt liv, så att hittat på något kreativt och byggt upp det.
Mm.
Mm.
Men du, nu blev du ju läkare. Är det ett yrke eller är det ett kall?
Både och. Det är det.
På vad sätt är det ett kall?
Jo, det jag jobbar med idag har blivit en passion. Jag tycker det känns inte som att jag jobbar längre, utan jag gör något som jag brinner för, så att varje dag längtar jag till att gå till arbetet och träffa mina patienter, för att det ger mig så otroligt mycket och det känns givande. Så att jobb i form av att jag får pengar från det. Men annars så är det ju mer en passion och kall.
Berätta lite, hur såg den resan ut? För du började väl inte där du började, där du jobbar nu, va?
Nej, precis. Jag började jobba på en vårdcentral. Var lite osäker på vad jag ville bli efter att jag fick min legitimation. Men valde ändå till slut att jobba på en vårdcentral och bli så kallad allmän specialist. Och det var roligt. Träffa lite olika patienter. Man träffar ju allt möjligt på en vårdcentral. Men dröjde inte så länge innan jag kände att jag kom inte så långt med mina patienter. Jag kände inte att jag gjorde tillräckligt med skillnad hos många av dem som jag mötte. Det fanns något mer. Och då tänkte jag framförallt på livsstilen. Många av mina patienter vet jag hade kunnat bli bättre av att ändra livsstil på ett eller annat sätt. Via kost eller jobba med stress, motion. Men jag kände att jag som läkare hade inte så mycket kunskap inom det här området. Så av nyfikenhet så började jag ju söka vidare, söka mer kunskap. Och hittade då något som heter funktionsmedicin. Och gick en kurs inom det av ren nyfikenhet för att se liksom vad det handlar om. För det jag förstod då var att man jobbar liksom mer med helheten och försöker komma till roten av sjukdomar och symptom istället för att bara liksom dämpa symptom. Och jag fastnade. Det kändes så rätt när jag väl hamnade där. Men samtidigt skrämmande att bryta normen och jobba med något som liksom går emot den vården vi har idag.
Vad är det som är skrämmande med det?
Nej, men man är ju så van vid att följa ett visst spår när man blir läkare. Först blir man AT-läkare, sen blir man ST-läkare, sen blir man specialist. Och det är så det liksom alla gör. Och vi människor, vi vill ju tillhöra. Och det har ju varit motstånd från andra läkare mot funktionsmedicin, för man inser inte, man tycker inte att det här är vårt område som läkare, att jobba med livsstil. Det är liksom, det är inget vi sysslar med. Och det kan bli mycket fördomar kring det. Och det har ju tagit emot. Det är inte lätt att bara gå emot och göra det och ta de här diskussionerna med andra kollegor. Men det kändes rätt i magen. Och idag så ångrar jag inte det valet.
Bara så att alla hänger med. Vad innebär att jobba med funktionsmedicin?
Jo, men det innebär att vi försöker komma till roten av sjukdomar och symptom istället för att bara dämpa det. Jag brukar ge ett ganska lätt exempel. Tänk att en patient kommer med magkatarr till vårdcentralen. Vi undersöker, vi får fram diagnosen att det är en gastrit, en magkatarr, och vi dämpar det med läkemedel som heter omeprazol. Bakomliggande orsaken till det är ju oftast stress hos många patienter. Men det är ingenting vi lägger fokus på, utan vi ser att det kan vara stressrelaterat. Och så skickar vi hem patienten. Sen ser vi att patienten kommer tillbaka efter 2 månader och får tillbaka de här symptomen. Och så är det liksom återkommande besvär, och de får omeprazolkur efter omeprazolkur. Medan hade vi tagit tag i stressen under första mötet, så hade vi undvikit att patienten får det här igen. Och för många så kan det ju leda till magsår och ganska jobbiga konsekvenser. Så att det är lite det vi gör, försöker komma till roten av ohälsa.
Men varför är det så kontroversiellt att jobba med de bitarna? Det känns ju väldigt modernt på något sätt. Det är väl någonting som alla pratar om idag?
Ja, man gör ju det. Alla pratar om det förutom läkare. Nej, men så här, det är ju mycket liksom prat om att det ska vara evidensbaserat. Vi försöker ju följa vetenskapen och studier så mycket det bara går. Men eftersom vi jobbar med precisionshälsa, alltså liksom ser varje individ för sig, så är det ju inte helt lätt med att liksom studier och vetenskap bakom det. Men det finns väldigt mycket idag. Det är bara det att förändring är jobbigt. Det tar tid. Framförallt inom sjukvården. Det tar flera år innan man kan få in nya idéer. Och det är inte alltid man är så öppen för det, har jag märkt nu. För det kräver resurser, det kräver nytänk, det kräver liksom att ta emot idéer, och det är inte alla som är öppna för det.
Varför är man inte det?
Jag vet inte. Jag har liksom haft lite svårt att förstå det, men det kanske är en försvarsmekanism. Man kanske kan tro att man vet redan allt och mycket. Och när någon annan kommer med en ny idé som går lite emot det, så är man så här, nej, men det är inte säkert att det är rätt. Och då väljer man att stänga av det. Och funktionsmedicin har ju tyvärr blivit ett sånt ämne där många inte vet särskilt mycket om det, men väljer ändå att sätta motstånd för att det ryktet går runt.
Nyss så sa jag ju det själv, att det är ju det som många pratar om, och det höll ju du med om, att livsstil och stress och de här sakerna, det ser man ju i alla möjliga artiklar. Så. Men med det sagt så känns det ju som att patienten ligger steget före eller ett steg bredvid läkaren, eller hur ser du på det?
Ja, många patienter vill ju veta mer idag vad de kan göra själva, men samtidigt så är det inte så jättelätt att att jobba med det idag inom i alla fall primärvården på en vårdcentral, för där har du väldigt lite tid i möte med din patient. Du har ibland 10 minuter upp till en halvtimme där du sitter och ska ta emot vad patienten söker för, göra en fysisk undersökning, göra en sammanställning av allt och sen lägga fram en behandlingsplan. Och man kommer inte så mycket längre. Och sen är det ju brist på kunskap också, så att det är läkarna och jobbar inte med livsstil. Och då är det inte mycket man kan ge till patienten.
Nu när vi åt frukost där innan så berättade du bland annat att du jobbar väldigt mycket med kvinnor och kvinnohälsa.
Ja.
Vad är det som är speciellt här och varför gör du det?
Jag förstår ju som kvinna att det är viktigt att vår biologi framhävs mer och mer. Det man ser liksom inom vetenskap och forskning idag är att de flesta studier görs på män. Gärna vita män i deras bästa år. Och vi vet att vår biologi inte är helt likadan. Så att det som påverkar en man på ett visst sätt är inte säkert att det påverkar kvinnor på ett visst sätt. Och ju fler kvinnor som blir medvetna om det här, desto större skillnad kanske vi kan göra. Eller större krav kan vi ställa på att fler studier görs på kvinnor så att det blir mer jämställt. För det är viktigt. Sen är det ju intressant att jobba med kvinnor. Jag har ju hela mitt liv, kan jag säga, försökt liksom jobbat emot en mansdominerad värld. Så att jag försöker liksom ta min rätt, och där känner jag lite skyldighet både som kvinna och som läkare att kunna även få andra kvinnor att få nå den jämställdheten på ett eller annat sätt.
Men vad är det typiska, de typiska frågeställningar och den typiska diskussionen som du har med kvinnor i det här sammanhanget?
Men idag nu när jag jobbar med funktionsmedicin och precisionshälsa så har vi ju tid där vi kan lägga på livsstil. Och det jag märker idag är ju att många sjukdomar uppstår ju oftast på grund av livsstilsfaktorer, framförallt från stress. Vilket också är ett väldigt utmanande område att jobba med. För det är inte alltid lätt att få kvinnor att dra ner på den stressen. Man är så invand i det beteendet att det är inte det lättaste steget att ta.
Varför är det så?
För att det har pågått länge. Hos de flesta. Så de flesta kvinnor som söker numera är ju runt 50 års ålder. Med medelålders kvinnor. Och då har de ju fått ett beteende som att byta en vana är inte det lättaste. Så att, ja, det är det. Dessa kvinnor brukar vara väldigt duktiga på att ändra kost, få in träning om de som vill. Men just stressen kan jag tycka ändå är den svåraste biten. Och det man ser från statistik från Försäkringskassan idag är också att kvinnor är ju den gruppen som lider främst av stressrelaterade sjukdomar och utmattning. Och då är det framförallt kvinnor mellan 30 och 40 års ålder.
Men varför är det just stress i det här fallet som är det som överväger?
Ja, som vi pratade innan så kan det ju vara så att det är ett kulturellt som har hängt med oss flera gener tillbaka. Jag har funderat en hel del på det och jag tror ändå att vi kvinnor förväntas vara på ett visst sätt. Det finns ett visst ideal och det har liksom bara ökat på med ansvar för liksom, ju längre fram vi har kommit. Och idag ska en kvinna vara bra i hemmet, hon ska vara bra på jobbet, hon ska träna 7 dagar i veckan, äta hälsosamt. Ha en viss utseende, en ideal som man lever efter. Och det är omöjligt att leva upp till det. Alla kommer gå in i väggen på ett eller annat sätt om man sätter den pressen på sig själv. Och den pressen sätts ju ut från samhället, från andra runt omkring. Så att det är ju de här bitarna som är väldigt svåra att jobba med också.
Ja, vad säger du till dem? Hur skruvar du på stressknappen?
Men nu är jag ändå ganska rak med det. Det har inte varit kanske så lätt på vårdcentralen. Men nu, det första jag frågar mina patienter är alltid, vad är dina förväntningar utifrån den här vården som du vill ha här på FunMed? Och mitt krav är alltid att jag hoppas att du är motiverad. För annars kommer vi ingen vart. Du behöver göra jobbet också. Vi gör det här tillsammans. Jag kommer försöka göra det här. Ge dig verktyg. Och nollställa din kropp så att den kan må så bra som möjligt när du går härifrån. Men du behöver göra jobbet för att underhålla den här hälsan. Din hälsa. Och då går jag in. Jag ställer raka frågor. Hur ser det ut för dig med stress? Med träning? Med kost. Och då utifrån det så kan jag ändå ge ganska ärliga svar. Och jag tycker att det tas emot på ett väldigt bra sätt.
Det är fortfarande så att sen går de hem och sen är det barnen och så är det mannen och så är det maten och så är det familjen och så är det, och så är det, ska jag hinna träna och så ska jag jobba. Så är vi in i samma cirkel i alla fall.
Mm.
Vad ska de göra då? Vad säger du till dem?
Nej, men man får ju tänka ut, liksom utifrån individen som sitter framför dig. Vad finns det? Jag brukar alltid försöka göra en prioriteringslista. Vart är det du ska börja? Du behöver inte göra allt på en och samma gång. Och en av de största prioriteringarna som jag brukar ställa är ju sömnen. Sov, prioritera inte bort din sömn. För där händer otroligt mycket. Vi varvar ner, kroppen kommer ner, liksom stressen går ner. Slaggprodukter i hjärnan rensas ut. Och det är ju största, liksom, viktigaste delen för återhämtning. Sen är man väldigt stressad så är kanske inte 7 dagars träning det högsta prio. Det vill jag absolut inte att någon ska göra för det är inte hälsosamt. Framförallt inte för oss kvinnor. Vi några dagar i veckan, absolut. Men 7 dagars träning plus jättemycket stress. Och sen är det ju många kvinnor som fastar numera också. Och det kan ju också vara en stressrespons för kroppen. Vilket man oftast inte tänker på. Många gör ju det av hälsoskäl. Men det blir många faktorer på varandra. Så att priorlista. Börja med sömnen och sen återhämtning. Lägg plats, liksom schemalägg dina tider. För många kvinnor brukar säga att träning är ju som en återhämtning för dem. För då går de bort från alla måsten och får tid för sig själv. Men det där är ju en aktiv återhämtning. Det blir ju ingen återhämtning liksom på en optimal nivå. Utan avsätt tid för meditation, för yoga, för att rensa tankarna och inte göra någonting överhuvudtaget.
Men nu har du sagt tid typ 3-4 gånger och det är väl det handlar om. Mm. Alltså måste man ta bort något annat.
Precis, prioritera.
Vad ska man ta bort då?
Ja, ibland behöver man prioritera bort träning. 2-3 pass i veckan, ta bort det och lägg tid istället för återhämtning. Helger, ja men jag själv har ju behövt prioritera. Jag var också på väg att gå in i väggen, fast det var, som tur var så var det ju innan jag fick barn. Då jobbade jag otroligt mycket. Jag jobbade mycket på akuten. Jag älskade att jobba på akuten och tog gärna extra jourer. Jag stannade kvar efter jobbet. Och så satt jag en dag på ortopedakuten. Jag skulle ta emot en patient. Och då såg jag bara svart. Jag visste inte vart jag skulle gå. Jag visste inte vem jag skulle träffa. Vad jag skulle göra. Vart jag var. Jag såg bara svart. Och jag tittade då på min kollega som sitter med mig i rummet. Och tårarna bara rinner ner för kinderna. Och då sa min kropp stopp. Nu räcker det. Nu orkar jag inte med dig. Nu får du lägga ner. Så att då fick jag sjukskriva mig en kortare period. Men det här blev också anledningen till att jag började få panikångest. Och fick detta när jag var på väg ut mot vägen och körde bil och fick stanna och ringa ambulans som fick hämta mig och köra mig tillbaka till sjukhuset. Och efter det så har jag inte kunnat köra bil ute på motorvägen längre. Det blev liksom konsekvensen idag. Jag kan inte köra ute på motorvägen för då får jag de här känslan tillbaka av panikångest.
Hur länge sedan du hade panikångest?
Det var 2016 eller 2017.
Det är ändå 5-6 år sedan.
Ja, och sen dess har jag haft det här problemet. Jag kan inte köra ut i motvägen.
Vad händer om du försöker?
Jag har gjort det och behövt stanna flera gånger liksom på vägen. För att jag får alla de där symptomen med hjärtklappning, svettning, svimningskänsla. Och en känsla av att jag kommer kollapsa när som helst. Så att då har jag behövt stanna bilen. Ta några djupa andetag, försöka lugna ner mig, ringa någon som så att jag får bort tankarna och så börjar jag köra igen.
Tillbaka till kvinnorna som vi pratar om här. Alltså det känns ju som att med ledning av det du säger så är det en stor bit kan vara jobbet.
Absolut, jobbet. Men det är inte alltid lätt att prioritera. Sen har jag som person har ju gått ner i tjänst sen jag fick barn. Jag har jobbat max 80%. Och det har ju varit för att dra ner på stressen. Så att prioritera, vad är det du kan prioritera bort? Är det alla träffar med vänner som kanske bara dränerar en på energi? Ja, men alla måsten som man tror att man måste göra. Men som kanske inte är nödvändigt. Det kanske räcker med att vara med barnen efter jobbet och familjen. Eller att på helgerna lägga ifrån sig i arbetet. Och inte behöver liksom svara på allting. Våga säga nej. Sätta gränser. Jobba med din liksom egen självkänsla. Eget värde. Så att du, för det är ju de här tankarna. De här våra egna hjärnspöken. Som kan också dränera oss en hel del på energi. Och orsaka ganska mycket stress. Som jag vet att både egentligen kvinnor och män lider av. Det är ju väldigt få som sitter och reflekterar över sitt liv, över sin arbetssituation, över sitt umgänge, människor, relationer man har. Så tar det tid att sitta och reflektera över alla de här bitarna. För det är viktigt att jobba någonstans där man trivs. Ha kollegor som man trivs med. Det är liksom små, små saker i vardagen.
När man gör lite research på dig så, och tittar lite på dina inlägg på LinkedIn så hittar jag någonstans där du skrev att jag lämnar aldrig min tid över till ödet utan jag väljer att styra den själv.
Ja.
Hur gör man då?
Men vi får ju alltid komma ihåg att vi har rätten att välja våra liv. utifrån det vi vill göra. Jag vet att samhället ser annorlunda ut. Det finns många måsten från det att många föds, så printas det ju in. Men vad är det du ska jobba med när du blir stor? Vad ska du göra? Vad ska du leva på? Det är ju liksom mycket, så att man redan då börjar planera sitt liv på ett visst sätt. Men utifrån min egen bakgrund så har jag ändå kommit fram till att vi kan alltid välja hur vi vill leva, vad vi vill göra, vilka vi vill vara med. Så att jag följer sällan flocken, utan jag gör saker som jag vill och trivs med. Och vet alltid i bakhuvudet att jag har ett val.
Men att inte följa flocken har väl också ett pris?
Absolut, absolut. Det gör det. Jag kommer ändå från en kultur där det sätts ganska stor press på att man måste leva på ett visst sätt. Framförallt som en kvinna så ska man leva på ett visst sätt. Man ska bete sig på ett visst sätt. Inte ha för mycket rykten. Inte ha liksom folk som pratar mycket bakom en. Och det här är någonting jag är uppväxt med. Det var först när jag flyttade hemifrån som jag... Det var extremt svårt för mig då att göra det. För det blev en... Jag behövde ta egna beslut. Det var liksom inte mina föräldrar eller mina syskon som sa till mig hur jag skulle bete mig, vad jag skulle göra. Utan här skulle jag själv bestämma. Och det blev en stark ångest som skapades. Och jag är så tacksam för att jag gjorde det där. Att jag liksom flyttade hemifrån, började tänka efter. Och det tog år innan jag kom fram till det här jag är idag. Att kunna välja helt på egen hand. Ha en fri tanke och känna sig fri inombords.
Men hur såg den processen ut när du väl var i det där? Vad var tankarna då?
Men vad säger min pappa? Det var mycket så här, vad tycker pappa om det jag gör nu? Det här känns fel. Allt kändes fel. Allt kändes. Vilka människor jag träffade kändes fel. Vilka sammanhang jag hamnade kändes fel. Så mycket kändes fel fast jag inte gjorde något fel. Och jag gjorde det ändå. Och det är det som väl ledde till att jag började utvecklas. Jag blev liksom en trotsig tonåring kan jag säga. När jag flyttade hemifrån.
Hur gammal var du då?
Jag var 19. Så att jag fick uppleva det sent. Men jag gjorde det.
Jag tänker på det finns ju många människor som kanske försöker leva efter det och säga att ja, men det är jag som bestämmer över min egen tid. Och de kanske inte har den bakgrunden som du har. Men som ändå inte, lyckas, för att det finns ju många andra sociala normer som vi tycker oss vilja eller behöva följa.
Mm. Så är det ju, det är väldigt få som lyckas, för att det krävs ansträngning. Att göra det här, det är vår mentala styrka. Det är precis som vår fysiska styrka. Vi behöver träna upp den. Vi behöver lära oss. Vi behöver skapa kunskap. För det är så här som vi pratade om innan. Vår personlighet, 90% av vår personlighet sätts fram till att vi är 7 år. Sen blir det lite svårare att ändra vanor och sätta nya vanor. Och där har ju böcker hjälpt mig otroligt mycket. Men sen har jag också en syster som är coach. Och jag har gått hennes kurs. Och där, tack vare hennes kurs, så har jag fått skaffat mig mer mod. Att ta beslut som är svåra. Gå emot flocken och normen. Och göra saker som jag vill. Även om det är jobbigt.
Vi sa det att det finns ett pris med att inte följa flocken. Vad är det för pris som du tycker att du har betalat?
Nej, men vi människor, vi vill ju alltid tillhöra. Vi vill ju vara liksom, vi vill vara en del av gänget. Vi vill vara som alla andra. Men det här är ju ingenting som stämmer i mitt liv någonstans. Jag menar, jag kom till Sverige när jag var 11 år. Redan då var jag annorlunda. Vi hamnade ute i Långedrag, ett område där det är bara liksom etniskt svenskar som bor där. Så vi var ju den enda familjen med invandrarbakgrund. En skola med liksom den enda mörkhåriga tjejen. Där kände inte jag att jag tillhörde. Så att det skapar ångest. Det skapar det här inre kriget hela tiden. Att motstå det som kanske inte alltid är bäst för mig. Och så blir det jättebra sen. För att jag gör något som jag känner är rätt för mig.
Men om vi tar oss till Afghanistan. Till att börja med, vi matas ju med nyheter ungefär om vad Afghanistan är. Mm. Men om du skulle beskriva landet Afghanistan och utifrån ditt perspektiv, vad är det för ett land?
Det är ett väldigt vackert land, full av berg. Väldigt gästvänliga människor. Så att kommer man dit så kan man känna sig väldigt välkommen. Sen har jag tyvärr mycket elände med mig därifrån också. Så att, det är inte alltid jag kopplade till något positivt. Men jag är född i Afghanistan. Flyttade därifrån när jag var 5 år. Bodde 6 år i Pakistan också. Och sen så åkte jag tillbaka till Afghanistan när jag var 18 på besök. Det var fint, men samtidigt var det väldigt svårt för mig som kvinna att komma dit. För jag hade ändå någonstans fått lite mer rättigheter när jag kom till Sverige. Så kom jag dit och blev påmind om hur det hårda livet ser ut för kvinnor. Små pojkar i 6-7 års ålder som bad mig täcka mitt ansikte. Och då förstod jag hur inprintat det är liksom redan från det att man föds. De här könsrollerna och hur man ser på kvinnans roll och männens roll. Och jag märkte ju att det inte alltid är lätt för männen heller. Det är ju så de är liksom uppfostrade. Och det märkte jag på pappa när vi kom till Sverige. Hur tufft det var för honom. Han var ju liksom mannen som skulle ta hand om sin familj. Skydda sina barn, skydda sin fru. Och så kommer han hit och alla vill ju vara självständiga och göra saker på sitt sätt. Och då kan jag tänka mig att hans ego krossades när vi kom hit. Så att det var ju väldigt... Än idag så vet jag att det är inte alltid lätt för honom i sin roll som man och sin bakgrund. Men han jobbar med det otroligt mycket. Och han har varit tvungen att göra det.
Du sa att du flyttade från Afghanistan när du var 5 år.
Mm.
Hur var Afghanistan när du var 5 år?
Då var det ju krig. Och jag har inte så jättemånga minnen. Men det jag kommer ihåg var ju att jag... vi bodde i ett hus då. Stridsflyg som flög över huset. Sen det jag kommer väldigt starkt ihåg, det är ju resan från Afghanistan till Pakistan. Det tog ju oss 6 dagar. Och den var väldigt tuff.
Men varför lämnade ni Afghanistan?
Pappa var ju politiskt aktiv och han var förföljda av talibaner. Så att vi var tvungna att fly, annars skulle det sluta illa.
Men detta var alltså, var det då när talibanerna tog över första gången? Eller var är vi någonstans i tidsmässigt?
Det var ju precis, det var där i början när talibanerna hade invaderat Afghanistan.
Men hur bestämde ni er och hur tog ni er därifrån?
Nej, men det är ju pappa som har tagit de flesta besluten av när vi ska flytta och hur vi ska flytta. Det blev ju tufft. Han var förföljd så han fick ju fly hela tiden, rymma och gömma sig. Så att de kunde ju komma hem till oss och bara leta efter honom och hota oss med liksom att de skulle mörda oss om inte de hittade pappa. Så det blev ett läge att flytta. Vi hade inget annat val.
Flytta? Du nämner ändå flytta som första ord. Vad kommer det sig?
Nej, men fly då. Vi fick ju liksom bosätta oss någon annanstans. Det var där vi skaffade ett nytt liv. Så att vi flyttade till Pakistan. Och det var ju flyktvägen då.
Men det där tycker jag är lite intressant. Ursäkta att jag frågar det här, det känns som att du inte riktigt vill ta det där ordet fly i din mun. Eller det känns som att inte det är någonting som du vill kännas vid.
Jag har aldrig reflekterat över det så det är lite intressant att du säger det. Och det kan absolut vara det. Det har ju tagit lång tid för mig att acceptera min bakgrund. Precis som jag sa till dig innan så är det, man vill tillhöra. Och det har varit tufft för mig, den resan, att känna att man inte tillhör någonstans. Mm. Så att det tog lång tid och det kan fortfarande finnas lite motstånd där. Att erkänna att det har varit tufft och vi behövde fly.
Varför är det svårt att erkänna?
Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte, det kan ju vara så som det ser ut i samhället idag. Jag menar, alla som flyr, det är ju en negativ klang i det. Och det är inte alltid de blir accepterade. Så det kan ju vara den biten. Jag har inte reflekterat över det själv, den biten, varför det är svårt. Men det kan ju vara så att man vill bara känna sig accepterad. Och då är ju inte den här flyktingen som kanske är det första som kommer hos mig, i mina tankar.
Är det ett lägre status kanske, är det ordet?
Kanske.
Varför jag ställer frågan, för jag kan själv relatera till det eftersom mina föräldrar då, som jag säger, flydde från Östtyskland. Mm. Det är den förtryckarregimen som var där. Men min mor särskilt är väldigt noga med att säga att vi var inga flyktingar. Vi flyttade till Sverige. Då kom de via Västtyskland. Och det är på något sätt att det finns en skillnad. Ja, men vi kom inte i något flyktingprogram. Vi hade jobb. Alltså...
Nej, men det kan absolut ligga någonting i det. Jag har inte reflekterat särskilt djupt just det här. Men det är något jag får ta med och fundera över. För att när jag fick barn så var ju mitt viktigaste mål att de skulle känna sig trygga oavsett vilken situation de hamnar i. Och att de med trygghet kunde säga så här ligger det till. Och det är inget fel eller rätt, utan det är så jag har det. Men jag märker ju att jag kanske inte själv är alltid där. Och det är ett område som jag behöver stärka hos mig själv.
Vad minns du av den där flytten eller flykten som vi... vad du kallar den för?
Ja, vi fick ju... Det var ju alla möjliga sorters transportmedel vi fick använda. Först åkte vi lastbil och då så har pappa sagt att det var några tjuvar som hade hört om att det fanns pengar bland folket som åkte den här lastbilen. Så att de hade följt efter oss och stoppade oss på vägen och tog allt som var liksom... Som de såg, det var filtar, det var kläder, mat. Och sen hade de även hört att det var en i gruppen som hade en stor summa pengar. Så att då tog de iväg alla män och hotade med att om de inte hittar de här pengarna så kommer de skjuta ner alla. Och det jag kommer ihåg då var att jag bara såg pappa liksom gå ifrån oss. Och jag minns det så starkt att jag bara skrek pappa. Men så kom han ju tillbaka, för då hade de ju hittat de här pengarna. Och då släppte de alla männen. Och där berättade pappa för mig att de hade liksom gått i var och en och kollat efter i fickor och kontrollerat om de hade haft pengar. Och då kom de till pappa och då hade pappa varit lite smart där och bara sagt, men ni har ju redan kollat upp mig här och jag har ju några hundra kvar och det är det sista jag har kvar, men ni har det också. Och då hade de tagit det. Men liksom inte kollat mer, för då trodde de att deras andra vänner hade kontrollerat pappa. Men då hade han tydligen lite pengar gömd i sin väst som han kom undan med, som han fick ha kvar. Och sen fick vi ju, vi var ju många syskon, vi var ju 7 av 10 då, och små. Min yngsta bror var några månader gammal.
Så ni var 7 syskon när ni drog iväg?
När vi fick fly där. Och då fick vi rida på åsna, gå väldigt långa sträckor, åka skåpbil, tälta. Så att, ja, det hände väldigt mycket under den resan.
Har du en uppfattning om hur långt det var?
Nej, inte sträckan så, men det var ju mellan Afghanistan och Pakistan då.
Väntar du Är det någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att fostret har en kromosomavvikelse. Poddens sponsor Life Genomics erbjuder Harmony NIPT, ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. NIPT görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se så hittar du också din närmaste vårdgivare som erbjuder NIPT-test. Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19-PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se. Tack, Life Genomics! Var någonstans i Afghanistan bodde du?
Vi bodde i en stad som heter Samangan. Det är lite norrut, nära Mazar-e-Sharif. Så då fick vi fly därifrån till Pakistan. Och då,
Varför blev vi just Pakistan?
Många från Afghanistan flydde, för det är ju grannlandet. Och jag tror kulturellt så är de kanske nära varandra också. Så då flyttade vi dit.
Och vad hände där?
Då hamnade vi i en stad som heter Swat, och jag har faktiskt gått i den skola som Malalas pappa ägde. En jättefin man, rättvis.
Har du träffat Malala?
Ja, jag har varit barnvakt för henne.
Nej!
Jo.
Helt otroligt.
Jag kommer ihåg att hennes mamma kom till klassen och bara ropade upp mig, så fick jag följa med henne och sitta barnvakt åt Malala lite då.
Har du träffat henne i vuxen ålder?
Det har jag inte, utan bara när jag var i Pakistan.
Okej, men vad hände sen i Pakistan? Vad gjorde ni då?
Nej, men vi var där och vi fick gå i skolan tills pappa åkte mot Sverige. Då fick vi inte gå i skolan längre, för att det fanns ingen man som kunde ge oss den tryggheten. Så att då fick vi hoppa av alla vi tjejer och stanna hemma. Men annars gick vi i skolan. Det var tufft, för pappa fick ju hitta liksom olika jobb. Han var ändå ganska höguppsatt i Afghanistan, men sen fick han ju göra småjobb för att klara oss ekonomiskt.
Du sa att pappa stack till Sverige.
Mm.
Varför just till Sverige?
Han hade vänner här som hjälpte honom. Han behövde liksom komma någonstans för att ge oss en trygghet. Plugget var väldigt viktigt för honom, att vi fick studera. Så då blev Sverige ett alternativ, just för att han hade vänner som kunde hjälpa honom.
Var målet Sverige redan från början?
Ja, jag tror.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det var det enda målet. Han såg väl kanske inte så mycket annat. Och det var just för att han hade folk som han kände.
Och vad visste han om Sverige?
Ingenting. Han visste inte så mycket, utan jag tror jag har fått den personligheten från pappa också. Han är väldigt spontan. Han tar snabba beslut och så får se han hur det blir. Så att hans vän erbjöd honom att hjälpa, så att då tog han emot det. Och det tog honom ett år, tror jag, att ta sig till Sverige, för han fick liksom fastna i lite olika länder. Det var under flyktvägen och flera gånger var han nära på att bli påkommen och bli tillbaka skickad. Men han klarade sig till Sverige och sen fick han avslag två gånger. Och då var han på väg till Norge. Men så nu ger jag det en månad och så får vi se. Och då fick han ett positivt svar att han fick stanna kvar och han fick ta familjen dit. Men det var ju ett stort jobb, för vi var ändå 9 syskon då. Och det var ju nästan ingen som trodde att vi var äkta. Liksom alla var från samma föräldrar, utan det blev mycket intervjuer och ifrågasättningar. Är ni verkligen syskon eller försöker du dra med en massa andra som inte ska komma med? Men vi är syskon från samma föräldrar.
Men var det flyget från Pakistan till Sverige då? Eller du tog
ja, det var lätt för oss. Det var flyget från Pakistan till Sverige. Ja, så det var inte så svårt.
Hur gammal var du då när du landade i Sverige?
Det var jag 11.
11 år och landade i Sverige?
Ja.
Kan du berätta om den första dagen i Sverige?
Men när man är som barn så har man ju så mycket fantasi, så att jag tänkte att vi kommer komma till ett slott med 12 rum där alla fick varsitt rum. Och så skulle det vara liksom grönska överallt med ett bäck, så rinnande bäck vid sidan av, och liksom sagoböcker. Kommer vi hit 26 oktober 2000. Regnig dag och det regnade konstant.
Var det Göteborg ni kom till?
Vi kom till Göteborg.
Alla vet hur Göteborg den 26 oktober kan vara. Det är då alla turister kommer hit.
Så det var en besvikelse för mig som ett barn att komma liksom till ett grått, mulet land. Och det var ingen grönska. Det var inget, vi fick komma till en villa och fick väldigt bra ställt. Men det visste jag inte då. Jag hade ju tänkt mig något större. Det blev lite som en chock. Vi kom hit och sen var vi vana att vi sov ju alla i ett och samma rum. Vi hade ju madrasser bredvid varandra, så att vi blev uppdelade i 5 rum, 5 sovrum. Men så valde vi att dra ihop våra sängar till ett och samma rum i början, och alla ville sova liksom bredvid varandra. Det fanns inget annat val. Ingen kunde tänka sig att sova själv i ett rum. Och det var läskigt med alla fönster som var liksom, hade inga gardiner, och man kunde se ut, och folk som gick ut på gatan klockan 10 på kvällen, även om det var enstaka. Det var liksom mycket rädsla, och det var konstigt att se att allt var så öppet och att ingen kom och rörde. Man var ju rädd för tjuvar, man var rädd att någonting kunde hända, men den tryggheten var lite svår att ta emot. För man var inte van med det.
Men det är inte så vanligt att man kommer som flykting och hamnar i en villa i Sverige. Det är ju inte alla som berättar den historien. Vad är bakgrunden till det?
Nej, men pappa tror jag fick väldigt bra kontakt med de som hjälpte oss hit. Och förstod liksom att vi behövde en trygghet. Och det var ute i Långedrag vi hamnade också.
Det är också ett ganska ovanligt område, för som du sa redan innan här.
Precis, och jag träffade faktiskt en gammal lärare. Hon var en av våra första grannar som kom och besökte oss med en persisktalande lärare från vår skola för att fråga om vi behövde hjälp. Så vi fick ju ett väldigt fint mottagande, lite både och, för det fanns grannar som inte ville att vi skulle vara där. Och vi blev trakasserade, mamma blev puttad ute på gatan, vi fick sten in i huset. Så att det blev lite både och mottagandet.
Sten inne i huset?
Ja, det var en kille, 15 års ålder. Jag tror det var ett gäng. De började trakassera oss och hota oss. Och det blev rättegång till slut, för att mamma var höggravid och han hade puttat henne ute på gatan. Så att då fick... Det blev lite svårt där i början.
Förstod du någon svenska överhuvudtaget?
Det gick ganska snabbt för oss, för att vi hade några språk med oss redan från början. Vi hade dari, sen kunde vi pashto, vi kunde hindi och så kunde vi lite engelska.
De tre första är inte jätteanvändbara i Sverige.
Nej, men de hade lite olika uttal så att det var inte så svårt att ta till sig uttalet. Och vi började lära oss ganska snabbt. Så att första året gick jag, alla vi syskon då, det räckte med oss för att bilda en klass. Så vi gick, lärde oss svenska 3 dagar i veckan. Och så gick jag 2 dagar i veckan till min klass då, till den vanliga klassen. Och sen efter första året så började jag på heltid att gå. Det gick jättebra.
Men hur kände du, hur var den här skolgången? Du sa att du var ensam, mörkhårig i klassen och sådär.
Ja, det var tufft. Och både och skulle jag säga. Men en av våra lärare som lärde oss svenska, hon var också väldigt hård. Hon kunde lätt störa sig på om vi skaffade oss saker som kostade pengar. För vi som hade kommit till Sverige skulle inte ta emot pengar och bidrag och köpa oss massa dyra saker eller skaffa oss en bil. Så att jag kommer ihåg att hon drog i min systers arm och kallade henne för din afghanska prinsessa. Ska du komma hit och börja tro att du är något? Nästan tvingade oss att göra saker bara för att passa in i liksom samhället. Lära oss saker för att bli mer som svenskar.
Men hur kändes det?
Jobbigt. Det var jobbigt för att det... att bli tvungen till något när man inte är redo är inte kul. Och det är inte alltid jag själv kanske ville det. Men sen är det ju så här, skolorna i Pakistan, där blir man ju också, där blir man ju misshandlad om man gjorde något fel. Så man hade ju det med sig lite att det är okej om läraren är för hård. Men sen fick vi ju träffa massa andra underbara lärare som absolut inte var på den nivån.
Men det låter lite som att det ändå fanns någonting där som var bra.
Ja, absolut. Vi hade ju många fina lärare som hjälpte oss på vägen.
Nej, men den här hårdheten som du berättade, var det något bra eller var det något dåligt?
Det var ju inte okej att, ha det på det viset, att tvinga oss till saker. Men sen så hjälpte hon oss att lära oss språket och svenskan. Och vi lärde oss otroligt mycket från henne också. Men att hon var hård var ju inget positivt.
Du har nämnt din far några gånger. Hade din mor också någon yrke innan hon kom till Sverige?
Mamma var först, jobbade på kontor i Afghanistan. Sen jobbade hon som sömmerska i Pakistan. Och sen har hon inte jobbat, för hon har varit sjuk och haft barn och så.
Hur gick det för din pappa då? Han var lärare och politiskt aktiv i Afghanistan. Hur kände han för att komma till Sverige?
Han har nog inte alltid mått så bra av det, för att han har ju tillhört tidigare. Han har haft en viss status och så, och sen så kom han hit och inte alltid kanske lyckats där han vill. Han har haft väldigt stor press på sig själv och på oss barn att vi ska lyckas. Men när det blir en press så blir det inte alltid bra. Och sen har han haft lite fysiska skador från tidigare också, så att det har inte alltid varit lätt för honom i arbetslivet. Men han har kämpat och han jobbar idag, så att det...
Vad jobbar han med här i Sverige?
Nu kör han taxi. Och han har kört buss och så.
Varför var det viktigt för honom att barnen ska lyckas?
Kanske någonstans för att han själv inte lyckades dit han ville. Han hade många drömmar, många mål i livet, men lyckades inte med det. Så att då jag såg en serie häromdagen och då sa en förälder att barn är ju betyg på vårt föräldraskap. Och jag tror att det är lite så han ser det också, att vi är ju betyg på hans föräldraskap, hur han ser sig själv. Så ju bättre vi gör ifrån oss, desto bättre mår han. Lite så.
Fast man kan ju vända på det och säga så här, han lyckades ju med det största.
Ja, absolut. Han har ju lyckats med mycket. Det har han gjort. Men jag tror att just hos sig själv, i sitt eget värde, så tror jag att han känner sig lyckad när vi lyckas genom studier och jobb och de här bitarna.
Men jag tänker på att han lyckas ju ta er från ett krigshärjat Afghanistan.
Jag önskar att han såg mer av det själv och förstod hur mycket han har gjort egentligen. Men det är inte alltid lätt för honom att se det.
Har du reflekterat själv över det? Vad hade hänt om ni
absolut
inte? Vad tänker du kring det?
Jag hade nog varit gift med massa barn själv nu och inte säkert att jag hade haft något jobb. Jag menar, kvinnorna får inte gå i skolan idag. De får inte jobba, många av dem. Så att det är inte lätt. Så att det hade nog inte sett så bra ut.
Vad är det för ett land idag, Afghanistan?
Det är mycket elände, tyvärr. Det har ju, jag menar, talibanerna har ju tagit över nu igen och pressar framförallt kvinnor till att sluta studera, sluta jobba, återigen ta det till en mansdominerad värld där männen får vara ute. Pratar mycket med pappa om det och han berättade att någon i hans släkt, de hade sagt att om nu man ska bli studerad till läkare så får inte kvinnor undersöka män. De får inte tilltala sina lärare hur som helst. De får inte prata om vilka ämnen som helst med sina manliga lärare. Så att det är mycket sånt. Begränsningar.
Någonting som jag är nyfiken på är ju att det var ju under en ganska lång period en västerländsk militär närvaro i Afghanistan. Hur ser man på det utifrån ett Afghanistans perspektiv?
Ja. När jag har pratat med min egen släkt eller hört det från mina föräldrar så är det inte, de har inte sett så mycket av det själva. Jag vet inte hur mycket de har bidragit med egentligen. Man har hört om det.
Vilka har bidragit, menar du?
Den västerländska militären. Eller hur, vad kan du specificera frågan?
Nej, men frågan var mer så här att det har ju varit väldigt mycket åsikter kring att det var ju NATO-ledda styrkor som var i Afghanistan under en ganska lång tid. Och något av dem gjorde det var att de höll tillbaka talibanerna och man hade en annan regim och så vidare. Och den här närvaron har ju kritiserats på väldigt många olika sätt. Men just det här, vad är det afghanska perspektivet på att man hade... Att man hade dem där i vad säger din släkt och vad säger de människorna som bor i Afghanistan idag kring det?
Precis, de inser ju att det är bara politik och det är inte alltid till nytta av landet. Så har de sett det, det har inte alltid varit det utan det är alltid politik. Och är det så att politiken skulle vinna på det så kan de spela med folks liv. Då spelar det ingen roll. Hade de velat så hade de kanske kontrollerat mer och kunnat göra större skillnad, men det har de inte gjort. Och idag lyckades talibanerna ta över igen av någon konstig anledning och man har tillåtit det. Så att de ser inte alltid så positivt på det, utan de har förstått det som att de gör det för sin egen vinst.
Den västerländska närvaron?
Att det är ett spel mellan politiker från olika, och det är mycket från USAs sida som de anser vara det. Så att de ser det inte alltid positivt, utan de vet att skulle det gynna politiken i det landet så skulle det kosta liv, oskyldiga liv. Så att de förlitar sig inte så mycket på det. På den hjälpen eller...
Vad var kommentarerna och tankarna? Vad sa man när plötsligt hela den NATO-ledda styrkan bara drog sig tillbaka?
Folk kände sig krossade, besvikna. De har ju ingen som backar upp dem. Och de har förstått liksom, det finns ingen trygghet oavsett vad någon säger. Det kan alltid hända att det vänder över en dag. Så de lever ju en rädsla och litar inte på det de ser eller hör.
Någonting som man också funderar på är ju hur man tvingar kvinnor att vara klädda i Afghanistan.
Mm.
Hade ni med den kulturen till Sverige eller hur hanterade ni det?
Nej, vi hade ju inga slöjor. Mamma hade på sig det på vägen, så hade hon fått ett samtal från pappa och då hade pappa sagt, men välj nu. Vill du ha kvar det eller vill du ta bort den? Då tog hon bort den. Så att vi kom hit. Men det har varit kommentarer kring kläder ändå. Tills vi har liksom sagt ifrån och sagt nej, nu bestämmer vi själva.
Det är även
min,
här i Sverige,
det är min
alltså.
Kropp.
Även här i
absolut,
Sverige.
Absolut.
Från andra då alltså, utanför familjen?
Ja, alltså det finns ju en kulturell grej där att, att man pratar om varandra i familjen. Vi fick ju hot från hemlandet, från farbröder och släkt, att nu är, det var främst till pappa då, att nu är dina döttrar, det är inget fint att se dem ute i sociala medier med de här kläderna de har och det vi hör, så att ta tillbaka kontrollen. Men vi fick jobba för det. Vi fick liksom göra motstånd hela tiden, stå emot och säga liksom, nej, men vi vill inte det där. Det är jag som kvinna bestämmer själv.
Det måste ju varit en ganska tufft för din farsa. Du sa nyss att, att ni var ni fyra tjejer i början.
Men vi var rebeller och vi ville ha en förändring. Vi ville ha mer frihet och det var tufft. För han visste ju inte själv längre. Vad är det jag gör rätt och vad är det jag gör fel? Var går gränsen? Vad vill jag? Så att han vände sig mycket till böcker sen. Och försökte liksom hitta svar. Vad är det jag ska göra som en förälder? Mamma var ju såklart med i bilden också. Men hon hade sin egen bakgrund. Mamma har haft det väldigt tufft. Så att inte, hon klarade kanske inte av att ta den tyngden på sig. Utan det var ju blivit pappa. Så vi har haft många konflikter. Och det har vi väl kanske idag med också. Men det, jag är glad för de konflikterna. För de får ju oss att ändras och kommunicera. Det är vårt sätt att kommunicera. Det är genom att bråka.
Den här podden sponsras av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med kliniker över hela Sverige. Tack, Life Genomics! Vad betyder familjen för dig idag?
Otroligt mycket. Jag menar, mina syskon är mina bästa vänner. Vi har ett extremt tajt band mellan varandra. Vi har ju, hade vi inte haft varandra så tror jag inte att vi hade klarat oss särskilt bra, många av oss.
Varför då?
Men till exempel så har jag två bröder som har hamnat snett liksom i gäng och kanske missbruk och de här bitarna, och vi har gjort det vi har kunnat för att dra dem tillbaka, och det är genom att finnas där, genom att hela tiden visa kärlek, bekräftelse, och hålla dem i handen, att vi accepterar dig även om du har gjort fel. Så är det ju, alla gör fel, alla gör misstag, men vi finns här för dig när du är villig till att komma tillbaka. Och det har hjälpt, vi har hjälpt varandra så, på så vis jättemycket. Och sen har vi ju haft samma bakgrund, ganska tuff bakgrund, så att vi har ju kunnat prata med varandra, vi har ju kunnat förstå varandra. Och den biten har vi ju fått från varandra. För någonstans så behöver man ju prata om sin bakgrund för att kunna utvecklas, kanske hitta en acceptans i det. Och det blir ju lättare när det är folk som kanske har varit med om samma sak och som man vågar prata med.
Hur går det för dina bröder idag?
Jättebra. De har dragit sig tillbaka från allt det onda och lever ett bra liv idag.
För man hör ju att det är inte helt lätt att dra sig ur de där kretsarna.
Det är inte det. De har blivit hotade och fått betala summor för att kunna köpa sig tillbaka ur det.
Du sa nyss att din pappa, att det var viktigt att ni lyckades.
Mm.
Hur tänkte han kring det när det var några som inte lyckades? Eller man ska, hur var det för honom?
Tufft. Det är tufft. Men de har ju kämpat och kämpat och kämpat. Det är det enda jag har sett dem göra liksom mycket av. Och tillsammans med oss andra syskonen så har vi lyckats på ett eller annat sätt. Det är inte alls vi är överens med pappa, men vi har gjort det tillsammans ändå.
För när jag har gjort lite research så är det ju några stycken som är som du, som är, någon är läkare och någon håller på med löpning, och du sa att det var någon som var coach.
Ja, precis. Nej, men vi har tagit lite olika vägar och lyckats bra på många plan. Jag har en bror som är läkare. Sen min äldsta syster är coach och hjälper otroligt många att uppnå framgång, lycka. Och jag har ju gått hennes kurs själv och sett stora förändringar. Sen har jag en syster som studerar till dietist och jobbar som säljare samtidigt och på Sats. Vi gör olika, en som jobbar på Volvo. Så att vi har valt lite olika vägar.
Vad skulle du själv vilja säga? Vad är orsaken till att du och en stor del av dina syskon har lyckats så väl som ni har gjort?
Vi har sökt hjälp. Vi har inte satt på oss offerkoftan för att det har varit tufft, utan vi har accepterat det och velat gå vidare och se vad vi kan göra bättre. Så att vi gör medvetna val dagligen på hur vi kan göra våra liv bättre. Och alla val vi gör numera är ju medvetet utifrån vad som passar oss bäst.
Har du några reflektioner kring för det är ju rätt många som, kanske inte alla är 10 syskon, men det är ju rätt många familjer som har kommit hit på framförallt de senaste 5-6 åren.
Mm.
Och en del går det ju bra för, och väldigt många går det inte så bra för. Har du reflekterat någonting kring det?
Absolut, det har jag gjort. Och vad har man för grund sen innan? Vissa väljer att ta på sig offerkoftan, tycker synd om sig själva, och så sitter de kvar där och inte medvetna om något annat heller, utan de tror att det är liksom synd om dem, de har hamnat någonstans där de inte ska, medans andra vet att nu har de en valmöjlighet, vad jag kan göra någonting av det här, och så väljer de att göra det. Så det är otroligt många som lyckas väldigt bra. Och sen blir det någon sorts styrka för många också. Att har de haft det jobbigt så väljer de att utnyttja det till att göra något väldigt bra. Och lyckas med det. Och det kan ju också egentligen vara ett sätt att bevisa att jag är återigen ingen flykting som kommer att utnyttja skattemedel. Utan jag väljer att göra någonting av det här. Men det kan ju vara jobbigt också, för då måste man ju hela tiden bevisa att man tillhör och att man accepteras för den som inte är ute på gatan och orsakar elände.
Ja, men någon sa till mig en gång att men du måste veta det, att heter man något konstigt i efternamn och är mörkhårig så måste man jobba 10 gånger hårdare.
Ja, men någonstans tror jag lite på det också, för att jag som läkare, jag har ju när jag har kanske lagt en beskrivning om mig själv så har man ju tryckt på ibland att lägg att du har jobbat i en viss stad så att folk förstår att du kan svenska och att du har liksom den bakgrunden. Så att man blir påmind om det ofta. Så att man behöver jobba lite hårdare om det är så att man har det kravet på sig att hela tiden bevisa. Sen vem man vill bevisa för vet jag inte, om det är sig själv eller om det är till allmänheten. Det kan ju vara olika.
En del funderar ju på att byta namn och en del gör ju det faktiskt också. Mm. Har sådana tankar slagit någon hos er?
När jag var yngre, när vi precis hade kommit och när det var kanske som tuffast, då ville jag gärna tillhöra en svensk familj. Jag ville vara blond och jag ville heta Sara och det skulle liksom, allt skulle vara så, för att jag kände mig inte hemma någonstans. Men idag absolut inte, utan jag har accepterat min bakgrund. Jag är där jag är på grund av den bakgrunden. Och det gör mig inte till en svensk om jag skulle byta mitt namn till en Sara. Och det är inte mitt mål heller på något sätt. Utan jag är svensk idag. Ja, men det är ju här jag känner mig som mest hemma. Men jag vet att jag har liksom två olika kulturer. En blandning av det. Och det gör mig till en bättre människa. Jag har mindre fördomar. Och utnyttjar det på ett bra sätt. Jag försöker få ut det bästa av båda.
Du sa ordet offerkofta förut. Det finns ju många infödda svenskar som tar på sig den
det
koftan också.
Precis. För att göra livet lättare. Alla vill ju ha det lätt. Och då kan man ju sitta och skylla på saker. Så att man kan gärna sitta och tycka synd om sig själv och tycka att det är... Felet ligger alltid hos någon annan beroende på vad man får uppleva och känna. Och så. Jag menar hälsan, många kan ju tycka att det är sjukvårdens fel, det är läkarens fel, det är mammans fel, det är pappans fel. Och då kommer man inte så långt. Så att jag tror att det är ju så överallt. Det behöver inte vara för att man kommer från ett annat land, utan man skyller bara på olika omständigheter utifrån vart man är i livet.
Där du jobbar nu, de som kommer dit, de för att bli bättre, var vi inne på början, att då kan man inte får man ta sig den offerkoftan.
Ja, precis. Och jag är så glad att jag kan ställa det kravet idag. För det är inte alltid lätt att göra det, men här kan jag göra det. Jag kan kräva att de lägger lite jobb på att ändra sin livsstil. För de är ju där för att må bättre, uppnå en bättre hälsa, och då måste man göra lite jobb själv.
Vi pratade om kvinnor och stress alldeles här i början, men får komma tillbaka till din profession och där du jobbar idag då. Vad är det vi kan göra själva och vad är det vi bör göra själva när det gäller vår egen hälsa?
Det är ju otroligt mycket vi kan göra själva. Jag menar, grunden för en bra hälsa ligger ju oftast i stress, kost, sömn, motion och våra relationer. Och det är bitar vi kan jobba med. Det är ingen annan som kommer sitta och göra det jobbet åt dig. Så att otroligt mycket. Men då gäller det att ändra vanor. Och det är tufft i början. Det är det.
Vad är det vi kan göra med kosten? Och har du några tips? De som sitter här och funderar på?
Ja, jag menar kosten idag så som det ser ut idag. Det är ju otroligt mycket ultraprocessat mat ute. Det finns socker i nästan allt. Mycket. Så att först och främst ta bort allt som är raffinerat socker. Vitt socker. Då kommer man väldigt långt. Många som dricker läskedrycker, energidrycker, och det är ju sånt som inte alltid är positivt eller nyttigt för hälsan. Det är små, små ändringar som man kan börja med. Sen beror det ju lite på vart man är med sin kost. Vissa har ju kommit ändå en ganska bra bit. Och där, det är ju det vi jobbar inom farmen, att vi försöker jobba individanpassad så att utifrån den personens behov, när någon kommer till mig, jag hade till exempel en patient häromdagen som åt otroligt mycket snabba kolhydrater, socker, läsk till maten varje dag. Och där fick vi börja från noll. Och där fick jag liksom säga till henne, ta bort läsken. det första steget. Sen får vi jobba liksom smått uppåt. Medan så, det finns folk som har jobbat en hel del med kosten och kommit ganska långt. Och då är det mer specifika områden beroende på vad man är känslig. Vilka fördömer man är överkänslig mot. Och hur mag-tarmkanalen ser ut som vi kan jobba mer specifikt med. Men socker skulle jag nog säga att många skulle gynnas av att ta bort eller avstå ifrån i så stor mängd det går.
För en del är det ju som en drog, eller för väldigt många är det ju som en drog. Det måste vara rätt så svårt för en hel del.
Det är det. Det är ju det. Och då får man ju söka hjälp. Det finns hjälp att få. Sök kunskap. Sitt inte med det. Om det inte funkar så betyder det att du kanske inte klarar det på egen hand. Sök då hjälp, sök då mer kunskap och tro inte att det är helt omöjligt. För det går.
Vad är följden av det, om vi nu tar matintaget eller det livet vi lever, den livsstilen vi har? Vad är det för följdsjukdomar? Vad är det vanligaste vi får?
Det är hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 2, alltså åldersdiabetes. Vi kan få extremt många olika autoimmuna sjukdomar, alltså kroppen börjar attackera sig själv. Och en underfunktion av sköldkörteln många kvinnor upplever idag. Eller det är främst bland kvinnor, men det är både män och kvinnor som kan drabbas av det. Allergier, reaktion mot olika fördömen, värk. Inflammation i olika leder. Alltså 80% av alla långvariga sjukdomar, kroniska sjukdomar, uppstår ju på grund av livsstil eller miljöfaktorer idag. Och många av dem kan man jobba med genom att ändra livsstil. Majoriteten av de sjukdomarna.
Nu har du råkat upp en väldigt radda sjukdomar som man känner igen att det är många som är 40-50 plus på ett eller annat sätt har. Du är en av de här sjukdomarna är de vanligaste, som du sa själv här, 80%. Men varför blir det så svårt? För något sätt finns det ju en logik. Ät inte det, annars blir du det här. Men annars får du diabetes. Det var lite så som vi pratade på frukosten när vi tittade på hur åt för någonting. Och den här korrelationen, vad skulle du vilja säga? För jag förstår inte ibland så här att om du äter det här så kommer du få diabetes. Eller du kanske redan är på väg att få det. Och så ändå så ändrar man inte sin vana.
Man tar stundens bekvämlighet istället för att ta den hårda vägen med disciplin. Alltså det kostar ju mer i stunden att ändra vana än att fortsätta med samma vana. Det kräver inte så mycket energi för dig i stunden, men långsiktigt så kommer det ju kosta dig extremt mycket mer att följa med en ovana som du inte vill ta ansvar för i stunden för att det är bekvämt. Och vi, många människor kanske förväntar sig någon form av quick fix genom att få något läkemedel som dämpar eller behandlar dem. Så att jag har ju den utmaningen att många jag pratar med kanske inte alltid lyssnar på mig när jag börjar prata om livsstil, ändra kost, ändra. För det tas inte på lika stort allvar. Det gör inte det. Vi inom sjukvården lägger inte så stor vikt på det heller. Jag menar många läkare, jag kommer ihåg när jag jobbade på vårdcentralen, samtalet kanske slutade då men ät nyttigt och träna också. Kom ihåg det. Och så var det inget mer med det. Men ibland behöver vi någon form av motivation. Så jag brukar ju säga till patienten, men hitta din motivation. Kan det vara dina barn? Kan det vara dina barnbarn? Kan det vara att du vill hitta glädje i det du gör, hitta någon form av motivation någonstans som pushar dig framåt, för att bara säga men nu ska jag ändra, det är inte säkert att du gör det. Sen är det så här, tyvärr väntar ju många för länge, de kommer först när de har fått någon form av sjukdom och är villiga då att jobba, men då är det inte alltid lätt, så att vi behöver ju börja långt innan. Och jag märker ju liksom med barnen, det är ju inte alltid lätt utifrån det samhället vi lever på. Vi försöker jobba med våra barn och som småbarnsförälder så vill jag göra det lätt för mig. Jag vill köpa mat som jag kan lägga i frysen och bara värma när jag tar ut. Men varenda sak, jag ville köpa köttbullar häromdagen och så var det socker i det. allt man försöker hitta. Det finns socker för att det ska smaka bra om man skulle vilja ha mer av det. Så att det är ju egentligen en samhällsfråga. Men vi läkare, vi står ju ändå i frontlinjen. Folk träffar ju oss först. Patienterna träffar ju oss först. Det är ju inte någon annan. Så att någonstans kanske vi ska börja prata mer om det. Lägga lite större vikt på det. I alla fall sätta lite krav på den verksamheten du jobbar på. Att nej, men nu, vi behöver prata mer livsstil med våra patienter. Men tyvärr så är det inte alla som är villiga till att göra det. Och jag försökte göra det på min vårdcentral. Min chef var med på det. Andra läkare var med på det. Men det fanns inga resurser. Det var inte lätt att få till det. Så att ändra tankesättet hos befolkningen kring hälsa. Förr var det ju så. Läkarna kunde ju säga, men ät bättre. Och folk lyssnade på det. Idag gör de inte det. En läkare ska inte sitta och prata om mat.
Varför det?
För det ingår inte i vårt yrke. Vi erbjuder ju quick fix med lite läkemedel. Och jag är absolut inte emot läkemedel. Det räddar liv. Men många sjukdomar kan vi jobba med utan att alltid ta läkemedel. Eller att de två liksom jobbar bredvid varandra. Så att har du diabetes, du får dina läkemedel. Men jobba samtidigt med din livsstil så att du kan göra en hel del själv också.
Jag hittade ett citat, måste referera till dina sociala medier där du skrev, jag vet inte om det är du som har kommit på det, det kanske någon annan. Men det står så här, everyone must choose one of two pains. The pain of discipline or the pain of regret.
Exakt, det var det jag pratade om innan, att många väljer det snabba vägen för att det är lättast. Men det krävs ju lite disciplin. Och då behöver man lägga ner lite arbete på det. Och det är inte lätt i början. Men sen blir det en vana. Och då har man kommit en bra bit. Och då blir det en livsstil. Och då är det ingenting man behöver tänka på, utan då rullar det på.
Nu har vi pratat om mycket om ditt liv bakåt i tiden och ditt liv här och nu. Jag tänkte att vi skulle börja avrunda.
Ja. Yeah.
Och vi har pratat mycket om dina erfarenheter. Om du sitter här nu och pratar med Arezo 15 år, vad skulle du vilja säga till henne?
Det kommer bli bra. Lita på dig själv och lyssna mer på dig själv. Värdesätt dig själv mer.
Bra avslutningsord.
Mm.
Hur känns det här då? Nu har du suttit och pratat i din första poddintervju. Det lär inte bli din sista, tror jag.
Jo, det är många känsliga ämnen som vi har pratat om, så att det är många tankar som har uppstått under samtalet. Trodde inte att det skulle bli så här djupt, men det blev det. Men det känns bra. Mm.
Jag tror att väldigt många lyssnare tror jag kan känna igen sig någonstans här. Och du kanske har hjälpt dem?
Det hoppas jag och det tror jag. Som sagt, det handlar om acceptans. Om att det inte alltid är lätt. Och då kommer man långt.
Du fick en uppgift av mig.
Ja.
Vem ska jag intervjua i den här podden?
Jag skulle rekommendera alla mina syskon, men framförallt min äldsta. Jag menar, de alla har en bakgrund som är otroligt inspirerande och som många skulle få hjälp av. Men min stora syster, min äldsta syster Palvasha, hon är ju coach och hjälper otroligt många idag och har ändrat mitt liv väldigt mycket, så att henne skulle jag rekommendera.
Fantastiskt tips. Mm. Ur släkten, ur yeah. syskonskaran.
Yeah.
Ja, helt underbart. Mm. Vi ska också säga till lyssnarna att om man vill veta mer om funktionsmedicin, precisionshälsa, så finns det 3 stycken intervjuer med din chef och ägare utav FunMed, Peter Martin. Så den kan man lyssna på om man vill få fler tankar och framförallt en vad säger man, vetenskaplig bakgrund och så vidare. Där pratar jag väldigt mycket om det där. Så att det kan ni lyssna på. Men om man vill ha tag på dig då, är någon fler som vill att du ska podda eller du ska ha en föreläsning om kvinnohälsa, hur gör man då?
Ja, jag finns ju ute på LinkedIn. De kan kontakta mig där, Arias och Facey. Så att börja där.
Börja på LinkedIn.
Börja på LinkedIn, annars har jag mailadress faceyareso@gmail.com.
Perfekt. Jag tror det kommer regna in en och annan fråga nu. Nu, Arezzo och Facey, ett stort tack för den här pratstunden.
Tack själv, Gunnar.
Du har lyssnat till 130:e avsnittet av podden Spännande möten. Gillar du podden extra mycket? Ja, då går du in på patreon.com och söker på Spännande möten. Abonnera på podden där så får du avsnitten några dagar tidigare utan reklam. För att göra nästa avsnitt gav sig podden för första gången utomlands, närmare bestämt i Bryssel. Där träffade jag...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Miljöpartiets förra språkrör Maria Wetterstrand. Det blev ett samtal med många åsikter och insikter samt ett och annat garv. Missa inte det. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något läskande att dricka och listar 10 produkter på ICA som inte innehåller socker. Ha det gött!